Hej, det är vi som är Mix Megapol och vi älskar semester. Nu drar vi igång en tävling där du ska berätta om din favoritdestination för oss, men inte på vilket sätt som helst, utan du ska skriva ett kärleksbrev.
Hej, jag heter Filip och jag älskar Kreta.
Dela ditt kärleksbrev till din favoritdestination via mixmegapol.se och du har chansen att vinna en resa från AirTours värd 15 000 kronor. It's an AirTours
holiday. AirTours. Boka, packa och res.
Jag slutade äta choklad typ en timme innan jag gick hit. Så jag höll upp en timme. Jag hade en vit chokladtimme.
Det är dina biografi, min vita timme.
Min vita timme, ja just det.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkomna till podcastversionen av Dilemma. Och här i podden så vet ni har vi en exklusiv, en VIP-avdelning som heter Hörs i radion. Och där vi faktiskt kör några av panelisternas egna dilemman som de har haft under veckan. Efter det här så fortsätter programmet som vanligt. Och idag i panelen, denna, vad sa vi, intellektuellt rörliga trio består av Henrik Jonsson som är programledare och producent.
Yep.
Hörs även här i radion på söndag efter Dilemma i programmet Malin och Fantastiska Faro.
Exakt. Mm. Jag gillar det stretchbara i våra intellekt. Det betyder att man kan kosta på sig att vara väldigt småaktig.
Mentalt tänjbar.
Precis. Mm. Man besitter en progressiv yta för intellektuell utveckling.
Det blir ett battle här, någon slags pseudo. Känner ni det? Ja. Vi börjar battla.
Meta-battla. Dumhuvudena slår sina skallar ihop.
Jag bara stängde av direkt.
Personligen är jag intellektuell och intelligent heller faktiskt.
Ja, precis.
Oh.
Ni ser, men skojig. Anton Körberg. Anton Körberg, välkommen tillbaka får vi säga till Dilemma.
Ja, tackar.
Du har tittat igen lite då. Programledare, musiker och skådespelare.
Ja, allt möjligt. Jag vet inte vad jag håller på med.
Alltså?
Nej, men
har du inte hittat rätt i livet?
Nej, men jag har ju världens längsta visitkort. Det är ju som på en rulle liksom. Men jag säger bara Anton Körberg gör allt för pengar, kan du bara säga.
Okej,
okay. Ja.
Det är enkelt och tydligt.
Jajamän.
Bra. Bredvid dig har vi en likasinn, jag tänkte säga. Josefin Crafoord.
Det var det bästa jag hört det där.
Vad gör du inte för pengar, Crafoord?
Vad jag inte gör för pengar.
Fick vara tvungen att tänka.
Ja, hur mycket pengar tänker du på?
Alltså, nej, men det är väldigt lite. Jag tycker att pengar är trevligt.
Okej, okay, jättebra. Flexibel i de flesta områdena i livet, kan man då säga.
Ja, det kan man väl säga. Ja. Men måste du använda så fina svängande ord? Kan du inte bara ta det med Henrik? Prata normalt med mig.
Okay.
Snälla.
Flexibel, är det konstigt ord?
Ja, det var jättekonstigt. Nej, okay. Men jag trodde det skulle eskalera.
Är det också konstigt?
Ja, men det är så mycket. Jag vet ju att det blir värre och värre.
När man sätter ihop dem så blir det krångligt.
Ska du inte säga vad jag gör?
Ja, du är podcaststjärna. Poddpudding.
Det kan man säga.
Ja.
Okay.
Och ihop med Josefin heter din podd.
Det heter den. Handlar om relationer. Det finns någonting lite likt Dilemma, fast ändå inte. Men ja, lite så mer djuplodande för att använda avancerade ord då.
Och djuplodande avancerat?
Ja, det är väl.
Ja,
ja, men det var då. Fråga en femåring vad djuplodande betyder.
Nej, precis. Men vi är något äldre. Vi kan inte sätta ribban där. Alltså,
ja, men det tycker jag man ska.
Dilemma oss igenom det här på något slags bebisnivå.
Och programledare här på Mix Megapol.
Just det. Och även i svensk papp.
Papp, exakt. Mm.
Hörde ni, jag tänkte att ni skulle börja med era dilemman från veckan. Och du verkar vara på hugget, Kraffan. Så jag börjar med dig, Josefin. Vad har du haft för dilemma?
Ja, jag har faktiskt flera. Så det har varit nästan lite jobbigt här att välja. Men jag ska dra ett dilemma där jag verkligen... Jag bjuckar på mig själv nu. Något bjuckar. Helt otroligt. Ja, det var svårt, va?
Bjussar, brukar man säga. Eller bjuda.
Men bjuckar.
Vi pratar just om Stockholm. Man alltid ska snirta till orden. Bjucka.
Skitsamma,
du bjuckar på dig själv.
Ja, jag bjuckar. Nej, men så här. Jag undrar om... Okej, jag får ta det från början.
Du har inte ens börjat. Nej. Du var inte ung men behövde pengar.
Nej, men...
Låt henne berätta.
Pengar är väl liksom... Det är inte så viktigt. Men däremot så kan ju prylar vara det. Och för väldigt många år sedan så var jag på en fest. På ett ställe, ett slott kan man säga att det var. Och det var jättehärligt och jättekul. Och alla blev... På kanelen, vet du vad det betyder?
Mm. På löjran.
Ja, men så. Nej, men det var jätteroligt. Det var stort och man sov över och övernattning. Och det var fantastiskt och middag, hej och hå. Hur det nu var. Okej, som jag sa, jag bjuckar på mig själv. När jag kommer hem så hittar jag murstake från det här slottet.
Vad då? Alltså,
i min väska.
I väskan? Jag blir alldeles livrädd. Ja.
Nej. Ja, så står
som du har du... snott då alltså?
Då har jag har alltså... helt på ett helt vansinnigt, det här är länge sedan, jag vill också understryka det, det här är många år sedan, men på ett helt galet, fyllekleptomaniskt sätt stulit den här ljusstaken på slottet.
Det känns nästan som att vi har en präst här i den här studien.
Alltså det är så sjukt.
Okay.
Och det här är, det blir väldigt ångestladdat då när man, och då undrar jag undrar bara, ja, nu gick det som det gick, men min fråga är, när något sånt här händer, hur ska man då göra för att ställa det hela till rätta? För det är ju inte bara att åka tillbaks och, eller ska man åka tillbaks och smyga dit den?
Vänta, när något sånt här händer, du förutsätter att det är ganska vanligt att man vaknar upp utan att veta vad man gör med en ljusstake i väskan.
Ja, men vad jag menar är att om du gör något sånt, det är inte bara att, jag menar, säga att man snor ett askfat på en restaurang då till exempel. Ska man bara glida dit då nästa dag och bara hej, hej, förlåt, här får ni tillbaks det här, jag stal den igår.
Ja, det är en alltså, bra fråga. Jag har varit med om samma sak. Det var precis när jag började lämna frågan om mig för just den grejen om jag stod utningar. Jag upptäckte en gul lök när jag gick ut från Ica när jag kom hem.
Du ser. Ja. Du ser.
Och det är det som är princip. Man känner ju någonstans att det här var inte okej. Okay. Om man ska gå tillbaka.
Fast en gul lök, där kan jag räcka upp handen och säga att det är helt okej. Okay.
Men det är ändå principen någonstans.
Men en fin ljusstake från ett slott kanske inte lika okej.
Ja, det är lite skillnad faktiskt. Ja. En silvrig ljusstake från ett slott och liksom någonting som kostar 2,50 kilot.
Jag kunde inte sova på flera veckor. Och du ligger ändå i Ica bara runt hörnan. Vad säger Anton om detta?
Nej, men jag tycker att det beror ju på. Så såna här askkoppar från så här logogrejer och ölglas om man hittar något kul på någon restaurang. Men det, liksom, de räknar ju med svinn, så där är helt okej. Så skäl man från... Å andra sidan beror ju på, vad det är för ljusstake? Är det jättedyrt? Straffskalan, vad börjar den? När klassas det som stöld? Jo, efter ett visst värde. Gå och värdera den och klassas det som stöld och att straffsatsen är lite högre, lämna tillbaka den och säga att jag har ingen aning om hur den här handlar i väska. Jag trodde det var bara en gigantisk penna. Nu så tar vi det härifrån, typ. Annars så skulle jag typ behålla den.
Du menar hon ska kolla upp vad den är värd? Och,
ja, men alltså, jag
var
menar
går gränsen
så, men...
där då för stöld, Henrik, vet du det?
Nej, jag vet inte. Men alltså, det finns alltså,
jag tror att tog man något.
Ja, men jag känner också det. Detta är ju en fråga framförallt som man ska kunna ställa och svara på när man tittar i spegeln. Mm. Är denna värdefull för någon annan? Är ja, denna värdefull för mig? Är jag den människan som jag vill vara?
Nej, alltså problemet...
Vem är jag?
Ja, vem är du?
Med en ljusstak i väskan.
Och vem gav mig den här ljusstaken?
Det är exakt så man känner ju när man står där. Man bara, vad är det? För jag menar, den har ingen betydelse för mig. Det där var ju någonting som jag måste ha gjort så här... tyckt lite så här, hihi, vad jag är lurig nu ungefär. Alltså jag vet inte ens.
Men du, 1,000 kronor går gränsen för grov stöld, fick jag reda på här nu.
Asså, okay. Okay.
Var den över 1,000 spänn?
Alltså den var ju inte gjord i ett material som var liksom guld eller silver. Alltså det var ju inte så. Men den var det var en ganska rejäl pjäs.
Så 999 ungefär skulle tippa att den
Men ja, jag kan ju berätta vad som hände i alla fall. Mm. Sen. Nej, men för jag hade den stående hemma ett tag, för jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Och sen så berättade jag det här i, liksom, ja, helt ärligt för en kompis då. Och då stal han den från mig.
Mm.
Och det tycker jag var jätteskönt. Det
blev ett stafettstake.
Alltså. Ja, nej, men alltså, det blev så skönt. För det, jag tror mycket på så här karma. Och då kände jag så här, men nu har karman landat hos honom. Nu behöver inte jag vara orolig för det här. Utan nu, om han... Och jag tror att han gjorde det för att hjälpa mig, för att jag mådde så dåligt över det här. Förstår du vad jag menar?
Han dog på korset för dina synder.
Han
hängde där. Ja.
Någonting sånt. Så nu vet jag inte vad den är.
Okej. Okay. Henne, kom du fram till någonting här?
Jag tycker att man ska lämna tillbaka den i bemärkelsen att man ska ha ambitionen att lämna tillbaka den. Så om ni nu börjar stjäla den här från varandra i kamratkretsen, så kanske man ska kräva någon slags... motprestation. Om vi kommer väl ihåg tv-serien Vita sten. Du får den här vita stenen om du då målar ett leende på kyrkklockan till exempel.
Mm.
Så nu har han den, så antingen så är någon annan som stjäl den av honom så den börjar cirkulera. Mm. Och händer inte det på, vi säger 3 månader, då ska ni lämna tillbaka den. Nu kan ju du lämna tillbaka den och säga, en kompis till mig har stulit denna. Han ber så mycket om ursäkt.
Mm. Va?
Det låter faktiskt som värsta.
Det finns ingen lögn i det. Jag säger inte av vem man har stulit eller vilket sammanhang.
Men det är väldigt, inte hela sanningen.
Smart måste jag säga. För att dyker jag någonsin på den där stackars staken igen, då ska den tillbaks.
Okay. Famous last word. Vad säger Anton Körberg om ditt dilemma? Har du något eget den här veckan?
Mitt dilemma är ett återkommande dilemma som jag behöver inte bara hjälp utav er utan professionell hjälp, tror jag. För att det är så jäkla jobbigt. Jag har en korsning vid mig nämligen som kommer bli min undergång. Det är alltså det är korsningen, för er som vet som bor nära i Stockholm på Kungsholmen, Sankt Eriksgatan, Fleminggatan.
Okej, värsta korsningen i hela stan.
Det är faktiskt
Västgallerian, va?
Ja, Västermalmsgallerian.
Ja,
precis. Det är alltså Sveriges farligaste och dödligaste korsning, dit de för övrigt har flyttat svensk syncentral. Massa blinda ska liksom ledsagas dit. Vilket är humor i sig.
Ja, det är jättekonstigt.
Det borde väl vara någon korsning i Fallujah som är farliga.
Men i Sverige, det som stör mig så fruktansvärt mycket är att de har förbjudit vänstersvängen nu för att det har varit så mycket olyckor och allting. Så ingen får svänga vänster och det är bara ett körfält åt alla håll. Ingen får svänga vänster, vilket folk gör ändå. Så att, men grejen är att eftersom det bara är ett körfält så står ju de där och blinkar vänster som ett par jävla idioter, ursäkta språket. Så, som gör det att folk bakom håller på och tutar och allting. Vilket gör det, jag skiter i om folk svänger vänster, knarkar, super ihjäl sig eller någonting, så här, men stör inte mig. Och liksom det här, så att jag står som en gammal gubbe i den här korsningen varenda dag. Om jag ska gå och handla, det är grön gubbe och allting för mig, så går jag lite långsamt och tittar, är det någon jäkel som kan svänga vänster ändå, så jag kan hytta med näven. Och det är det här som liksom stör mig. Det här är mitt återkommande dilemma och jag vet inte vad jag ska ta.
Vad väljer du mellan då? För dilemma så väljer man ju mellan två saker. Vad väljer du för att tvinga dig själv att inte göra det, eller att leva ut den arga gubben i dig?
Det som sliter liksom i mig och två, det ena är liksom ängen på ena axeln som säger, men kom igen, skit i det, släpp det för guds skull. Och den andra bara, hör du, ta ett baseballträ och slå sönder rutan, skjut sönder däcken på bilen, slit ut handfotan och säga, här är han, som man förstår, typ så.
Tydligt alltså, ja. Det är Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Ja. Vad säger Crawford?
Jag säger att jag har ju stått i den där svängen ganska många gånger.
Är det dig som Anton skriker
på? Jag gillar inte förändring. Alltså jag har kört vänster där i alla år. Mm. Och så plötsligt ska någon sätta upp en skylt att jag inte får det. Vad är det för dumheter? Jag måste få svänga vänster där jag alltid har svängt vänster. Så jag blir ju så lack på dessa... liksom bilar
som vill dra ner på olyckor och sånt där. Vilka as, va?
Men det gick...
Minska dödsfallen. Usch, själviska jävlar.
Jag tror inte det var så farligt. Alltså, det blir
men ska han anamma det mörka sidan och sig själv, eller ska han glömma det här och gå vidare?
Han ska bara passa sig jävligt noga. Han ska stå.
Jag kommer ramma dig om du står där i vänster. Och vem kommer få rätt? Jo, jag. Jag kan ställa mig i rätten och bara, jag rammar henne med flit. Då kommer bara titta på dig och bara, du svängde vänster. Får du inte? Boom.
Jag tar dig när du...
Jossan rammar den hon har tillfälle att ramma, kan jag säga.
Det kan bli krig.
Men okej, jag vet inte om ni liksom fattar det här dilemma lite grann. Ska han bejaka sin
mörka sida? Jag kan förstå, han bor ju i den där vidriga korsningen.
Det tutar konstant.
Egentligen tycker jag bara väldigt synd om dig. Och jag tycker verkligen att försök att få den där lägenheten såld och bara... flytta någon annanstans. Det är klart du inte kan bo där.
Och Jossan söker en lägenhet. Henrik, vad säger du om det här?
Det är fantastiskt roligt att Anton lättar sitt hjärta och brottas med att han börjar få gubbtendenser i kroppen. Och då kontrar Josefin med att hoppa tillbaka ytterligare 20 år i tiden. För att så har det alltid varit. Tänk om du hade haft körkort på den tiden man låg från vänster till höger trafik. No.
Inte Crawford. Har jag kört till Helsingborg på vänster sida, för de andra med att göra det också.
Ja, nej, my way.
Jag är ju också eftersom jag är en ständig trafikant, så är jag också väldigt irriterad på människor som förstör för andra i trafiken. Jag tillhör de som tycker man ska införa böter för om man får en bensinstopp i rusningstrafik till exempel.
Absolut.
Bra. Mm. Jag gillar den här som jag blir oerhört irriterad på, som folk jag själv. De slår två gånger på bilen. Pam, pam! För att man hoppar till i bilen och känner, det där var pinsamt, jag blev påkommen, det här ska jag undvika att göra igen. Fingret och sådär, det väcker mera liksom hot.
Ja, exakt.
Men att smälla två gånger i taket så ekar du hela huvudet. Ja, och där framme så blir man rädd.
Då är det bättre med fingret. ingen ska fram och slå på min bil.
Nej, men det är alltså, det där som en fördömd idiot, så
ja. Ja, men den biter bättre, det är det jag menar.
Idiot är godtyckligt. Jag kan tycka att han är en idiot som slår på taket.
Ja, men du står där och ska försöka göra en förbjuden handling och förstör. I trafiken måste man umgås, Anders.
Ja, man måste faktiskt hitta rytm i trafiken. Regler, ja, exakt. Skippa regler, utan hitta bara flowet.
Ja.
Byt fil i fart, även om det går mot rött, om det inte finns bilar. Ja. Tänk själv.
Ja, ja. Och därför håller du med mig. Du kan inte blockera hela kortet. Ja, bra, tack.
Okay. Jag känner bara mer bankande på bilar, mer tutande, mer action. Jag vill ha det som
jag vill ha tuta också. Jag håller med.
Ja, men jag ligger på tutan jämt. Jag fattar inte varför folk inte gör det.
Ja, jag pratar ju senast idag om det med taxichauffören. Varför tutar inte folk i Sverige? De sitter och muttrar så här, kan man köra?
De gör det i korsningen Sankt Eriksgatan, Främlinggatan.
Och jag tycker det är bra.
Vi vill ha mer passion. Mer passion i trafiken.
Ja, prata med varandra.
Vi ska inte kramas, vi ska älska i trafiken.
När man inte får det någon annanstans.
Precis.
Så men tittar man lite.
Tack så jättemycket. Jag hoppas att ni har fått hjälp, Anton och Jossan, med era fina krav. Imorgon, eller imorgon, fina dilemman. Imorgons podd så fortsätter vi med mitt och Henriks dilemma. Nu däremot så fortsätter vi med lyssnarnas, dina där hemma, inskickade dilemman. Och först ut i brevform är Georg. Han skriver så här: hejsan, hejsan. Jag är ihop med en tjej sedan en månad tillbaka. Jag älskar henne och kan se oss två tillsammans i framtiden. Problemet är att jag har en ganska stökig bakgrund som jag inte har berättat om. Jag har bland annat en dom för misshandel som jag skäms väldigt mycket över. Det jobbiga är att hennes pappa jobbar som polis. Jag är rädd för att han kommer att kolla upp mig och berätta det här för henne. Jag vill egentligen vänta med att berätta om min stökiga bakgrund själv, men jag undrar, borde jag ändå erkänna mig en gång så att hennes pappa inte blir den som avslöjar mig först? Undrar Georg. Vad säger Josefin Crafoord?
Ja, nej, ja, jo.
Ja,
jo, det ska han.
Han ska berätta det för att komma så här för polis.
Ja, dels det. Mm. Och sen tänker jag också, ja, nu blir jag väldigt orolig nästan. Nej, inte orolig, men jag tänker så här, om man nu har de här misshandelstendenserna så kan det ju vara bra att flagga för det, menar jag.
Och att han säger att han flaggar för det själv, menar
du? Ja.
Ja. Alltså, jag har lite kort i nävarna bara så du vet. Men ska vi kolla på lägenheter?
Nej, men han kanske har tagit tag i det, eller så var det något bråk när han var ung på fyllan utanför en krog eller någonting. Men jag tycker han ska absolut berätta om det, för att hur det än kommer fram så är det ju ingen, skulle inte jag tycka var så roligt om jag var hans tjej, om jag fick reda på det från annat håll. Så.
Henrik Jonsson, vad säger du?
Jag tror att det ligger till så här att Georgs svärfar vet nog redan om att hans ömma, vackra dotters nya pojkvän har en dom på sig.
Du tror att han har kollat upp honom?
Jag tror att det är en reflex. Exakt, jag tror det är en reflexmässig grej man gör som polis.
Men vänta, menar du att poliser rent generellt kollar upp deras döttrars snubbar direkt?
Ja, det är nog det jag menar faktiskt.
Du tvekar det där lite grann. Anton, tror inte du eller?
Nej, det tror jag verkligen inte. Alltså, man måste väl ha fyra sista siffror och massa sådana här konstigt och allting sådär.
Alltså grejen är, om man är dömd så är det offentlig handling, så då är det bara att gå och fråga efter dig.
Om du har de fyra sista siffrorna, ja.
Det måste jag ha, men det har man väl om man är ihop med någon. Man kan bara kolla på deras körkort eller hur?
Men är alla poliser så misstänksamma?
Ja, det undrar jag också. Jag undrar också det, Henrik.
Det handlar inte om att vara misstänksam. Det handlar om en ren säkerhetsåtgärd. För skulle någonting hända och pappan inte har kollat upp sin dotters pojkvän. Ja. Min dotter, jag ser att du är kär. Jag bara tar hand om lite safety runt om det hela. Den stora grejen är killen och flickvännen. Vem ska hon få reda på det av?
Mm. Frågan är ju faktiskt från Jay och Hainu som då har blivit dömd för misshandel. Det är ju ifall han ska erkänna för flickvännen. Och du tycker att han ska göra det, Josefin. Tycker du att han ska göra det, Anton? Jag fick ingen svar.
Ja, men det tycker jag faktiskt. Liksom, och sen så kan man alltså om det är en sån grej, han har ju uppenbarligen lite ångest över det som han skriver, och han skriver ju in hit också. Så då är det ju skönare att bara få det sagt egentligen.
Det kan ju också vara lite läckert att han alltså
wow.
Nej, men jag menar, det beror ju på vad han har gjort, va, men om det är så här att han har spöt ner någon snubbe som var jävligt dum mot vad
hans
vet jag,
ex till exempel,
ja, någonting, eller en stackars liten gullig chihuahua som satt där, eller ja, någonting, alltså så att då kan han ju briljera mer och då blir det lite bad boy och skön känsla. Alltså det kanske kan vara positivt menar jag.
Akta så inte halkar av plaststolen med just
ja, det kan vara lite bad boy.
Ja, de var fem och hade kniv.
Ja, den är bra.
Och jag slog ner dem allihop.
Mm. Ja, vi är ju inne lite grann på det, men det handlar lite grann om vad ger och vad det är för typ av misshandel. Alltså, ja. Om man spöar upp sitt ex, sitt tjej till exempel, så är det inte speciellt sexigt. Nej. Om man har gjort det i, som något slags försvarat ett barn eller fem med kniv som har angripit honom, så kan det ju vara lite, jag förstår det Jossan där. Men visst har det att göra med vad det är för typ av misshandel.
Det är väl direkt avgörande, det känner man ju nu när vi målar ut det så här tydligt.
Vad får du det ifrån att polisens pappa alltså, skulle kolla upp sin dotters pojkvän så här direkt? Det känns konstigt att du sa det som självklart.
Det luktar barndomsminnen nästan på något sätt.
Nej, det är snarare en självinsikt ifrån den branschen vi rör oss i, där vi är väldigt många människor som förekommer i offentliga handlingar, vilket kallas för kolorerad kvällspress till exempel. Vi finns på nätet, att människor googla varandra innan möten. Ja, men visst, det är ju han eller det är ju hon. Jag tror att polisen gör det lika lätt.
Mm. För att de har tillgång till polisregister och liksom lite
exakt.
Hårda fakta.
Exakt.
Okej, kort här nu då, Gallup. Ska han erkänna för sin flickvän? Förekomma pappa svär för polis?
Nu hörde jag inte ens vad du sa. Men
ska han erkänna?
Ja, han ska erkänna.
Ja, det tycker jag. Och jag tycker han ska göra det smart. Gör det till en grej när de hänger tillsammans, han och tjejen, och liksom vad är det dummaste du har hittat på i livet och vad det är. Alltså, så att det blir inte bara så här, vet du, jag har en sak att bekänna.
Nej.
För då är det som att man planterar att det ska vara ångestladdat.
Han ska linda in sin misshandel i socker.
Ja, exakt. Ja.
Kanske framför farsan också.
Henrik Jonsson, ska han berätta?
Ja, det är klart han måste berätta det på något sätt. Jag tycker ändå det är jobbigt att plocka upp de här gamla. Det kan vi väl ta och glömma.
Så ja, alltså från alla.
Tack så mycket. Ifrån Leo. Hejsan, hejsan. Jag jobbar på ett företag som har ett veckomöte varje måndag. Det tar lång tid och ger mig ingenting. Men alla mina kollegor är där. Det går mest ut på att mellanchefer berättar att allt flyter på som vanligt. Men det tar nästan 2 timmar varje måndag för att det kacklas och fikas väldigt mycket mellan dragningarna. Jag är ganska ambitiös i mitt jobb och jobbar ofta över någon timme varje dag. Det här mötet gör att jag måste stanna kvar väldigt länge för att hinna med de mål som jag har satt upp för mig själv. Jag brukar strunta i det här mötet. Men jag har min chef. Nu har min chef börjat kommentera det. Jag har förklarat att jag har mycket annat att göra som jag anser är viktiga, och han säger att han förstår, men att han trots det vill att jag är med på mötet. De viktigaste punkterna skickas ju ändå ut via mail eller mötet. Borde jag ändå skita i måndagsmötet och jobba istället? Trots att min chef inte gillar det, undrar Leo. Vad säger Anton Körberg?
Jag tycker att om hans närmsta chef kommenterar detta och det blir lite struligt för honom och sådär, så tycker jag att han ska upprepa att jag vill hellre göra mer nytta för företaget än gå på de här mötena där den viktigaste informationen, synopsen, kommer sen liksom på mail. Och börjar han gnälla, skulle jag gå förbi honom till nästa chef och säga det att hallå, nu är det ett strul här för att jag vill göra bättre för företaget. Liksom, din chef, min chef, eller säga din underchef, min chef, håller på att sätta käppar i hjulet för mig.
Vad säger Jossan?
Ja, men jag känner igen det här med såna här långa möten där det bara ska diskuteras och pratas. Och
de skulle kunna vara 5 minuter.
Exakt. Och så blir de långdragna och så ska det ätas tårta och så ska det applåderas också. Och sånt där. Usch, jag tycker det är riktigt jobbigt. Men jag känner ändå så här, jag har förstått genom årens lopp att man måste vara med på sånt här.
Mm.
Annars så får man såna getögon på sig. Så det är bara att smila upp sig och gå på de här mötena och snarka inombords och applådera på utsidan. Liksom.
Mm. Vad säger Henrik Jonsson?
Ja, min grundinställning i livet är att möten dödar, i synnerhet när människor går på möten för att ha någonstans att gå och umgås, en slags vuxen fritidsgård. Dock, om han struntar i att gå på de här mötena och istället sitter på sitt kontor och jobbar, så kommer det framstå som att han är dålig på att planera. För han vet ju om att vi har det här mötet på måndagar och nu gäller det att prioritera, vara i fas. Så jag föreslår att gå på mötena, men gör det inte osynligt. Punkmöte. Kom dit en kvart innan, ta bort alla stolarna. Så får vi se hur lång tid mötet varar. Hjälper inte det? Pissa i kaffet. Ja, men stående möten går mycket fortare än sittande möten.
Folk kommer in på vem har tagit stolen. Och sen,
ja, men nu kör vi. Vi kör.
Jag kommer framstå som en galning.
Ja, det är det jag menar.
Sikfallet på jobbet.
Antingen sitter man på kontoret och muttrar över att det de gör där borta är dåligt. Eller så kliver man rakt in i det man inte trivs med. Och dra näven upp i luften. Vi kör ståendes idag, mina vänner.
Men kan det inte vara så att Leo också inte tycker så mycket om sociala sammanhang? För jag menar, finns det ett egenvärde i mötet också? Ja, men jag tycker att lite grann lite skönt och prata lite smått.
Det kan och också, inte så ibland kan det ju dyka upp någon information som kan vara bra att ha.
Fast så ofta att, är det inte för information man har det där mötet. Det är någon viktiga grej än så. Mm. Alltså att man ska ha en bra känsla för jobbet och en bra bonding med sina kollegor. Ja. Så just det där att man tror att det ska sägas alltså bra grejer på mötet, det är ju inte sant, för det gör det inte.
Nej, men det är också ett problem med att människor tror att saker och ting inte räknas om det inte är sagt på ett möte. Eller om man säger någonting så säger någon, du kan väl ta och mejla det här. Bara så att det inte räknas det man säger för att det här umgänge. Jag hade fanns en gång i tiden när jag hade ett riktigt jobb. Och då hade vi möten. Så in i helvete med möten. Och när vi hade ett möte och en krävde en rapport av en som skrev rapporter på hur många rapporter vi behöver.
Ja, men det
dog en del inom mig. Ja. Jag slutade tro på sex.
Alltså, om man verkligen skulle säga effektiva, i synnerhet mediebolagen ska jag säga, hur effektiva de är egentligen så på de här mötena och så är det mycket av det jobbet skulle kunna göras på en tredjedel av tiden.
Jag älskar också förutsättningslöst möte. Den är bäst.
Ja, jag har förstått. Och brainstorming. Det kommer aldrig.
Och framförallt han säger, tänk fritt, allt är tillåtet, tänk fritt, allt är tillåtet. Men jag tänkte om vi skulle
Det har vi inte råd med. Ja, men Leo, sno inga stolar för då kommer du verkligen få sparken, tror jag.
Ja, det tror jag
ska
också.
Ska han skita i måndagsmötet, ja eller nej, Anton?
Ja, och ta det verkligen hårt med sin chef. Bara, jag gör mer nytta så här.
Josefin Crafoord?
Nej, träna din sociala sida. Lär dig vara lite slapp.
Gå dit och mona nästa gång och säger, nu ska vi ha möten.
Tack.
Mona.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Vi har sagt det förra ut. Vi vill ha fler brev från lyssnare. Vi vill ha jättemånga om alla möjliga ämnen. De ska skicka in dem på dilemma@mixmegapol.se. Och gärna sådana där som hur gick det sen mail också.
Åh, älskar sådana.
Ja, det är kul. Det är riktigt roligt.
Vi har haft ganska många sådana på sistone och det är kul. Mm. Ni ger råd och sen så vill vi veta hur det gick. Och vems råd som ni följde, för det blir lite tävling mellan er.
Ja, absolut, absolut. Mm. Sen är det extra roligt också när ni säger tack dilemma liksom för panelen för de här tipsen. Jag gjorde det som ni sa, det gick åt helvete. Sånt är också kul liksom.
Att om man tänker på de råd som lyssnarna har följt, så tror jag nog att Jossan leder med 12-0 eller något sånt där.
Ja, det har ju gått ganska bra för de flesta. Det var någon som var sur, men.
Dilemma@mixmegapol.se är alltså adressen. Felicia har mejlat till oss. Hon har fått en lägenhet, men det har kommit ett jobbigt krav som en liten fest post-it lapp på den där lägenheten. Vi ska se vad det där är för någonting med stund. Hejsan, Dilemma-panelen heter Felicia. Först vill jag börja med att tacka för att ni förgyller min helg. Jag och min kille är 20 år. Vi har precis bestämt oss för att flytta ihop. Vi har ärvt en lägenhet från min pojkväns gammelmorfar som nyligen gått bort. Min pojkväns släktingar har varit där och hämtat de saker som de vill ha och lämnat kvar all skit till oss. Vi var nyligen där tillsammans med svärmor och då började hon säga saker som: och det här gamla bordet, det åt jag frukost på när jag var liten. Ni måste ha kvar det. Jag pratar stockholmska där. Sen fortsatte det: och de här fina sängarna, de får ni inte slänga. Och den här gula brödrosten, den hade alltid min morfar framme på bordet. Den måste ni spara. Hon har redan plockat ihop massa flyttkartonger med skit som ingen vill ha och som vi förväntas förvara i vårt hem. Jag vill inte att min lägenhet ska se ut som en soptipp. Samtidigt så kommer det ta hus i helvete om jag slänger någonting. Min pojkvän ser också minnen i alla grejer och tycker att vi kan spara dem för mammas och gammelmorfars skull. Jag vill sova i min egen säng, rosta bröd i en ny brödrost och framförallt inte äta mat på ett mörkbrunt bord med fula gröna detaljer på. Borde jag ta upp detta med min svärmor eller ska jag acceptera det och leva med en massa fula grejer som ingen vill ha, undrar Felicia. Vad säger Jossan?
Nej. Alltså det här handlar ju om att det handlar just om ens hem. Mm. Och där måste man få ha det som man vill. Det är viktigt att ta upp det här och säga ifrån.
Du säger ens hem, det vill säga sitt eget hem. Men då kan man ju inte ärva andra grejerna.
Nej, har du rätt? Och den
fast
som
hon ärvde ju lägenheten, det är ju det som är grejen. Liksom.
Jo, fast då, hon skulle ju kunna ställa bort in och källa förråd eller så. Men jag tror att det är viktigt att vara faktiskt ärlig här och bara så här, jag är ledsen, det här är dina jättefina saker. Antingen så får du ta dem härifrån eller så kan jag stå för att packa ihop det och lägga undan någonstans.
Anton,
man får inte gå och slänga det.
Nej.
Anton är lite grann smakade så kostar det, eller?
Nej, men det är
har du fått lägenheten
så...
får du ta det andra också.
Ja, men ish. Men, liksom, men däremot tycker jag det är sinnessjukt på ett sätt att hon säger så här, men vet du vad, jag vill att du sover i min morfars säng.
Ja, om man säger det så, så blir det läskigt.
Ja, då är det lite läskigt. Mm. Men det är konstigt. Däremot liksom bordet och så här, man kan inte ha kvar det för det vore så mysigt. Brödrosten tycker jag är lite skruvat liksom krav där också. Mm. Så att, ja, jag vet inte. Jag tror mer på ärlighet där faktiskt. Okay.
Vad säger Jonsson? Henrik?
Jag tror på tydlighet i sammanhanget och aktivitet. Att om hon pratar med sin pojkvän och säger till honom, detta måste du lösa med din svärmor, medan jag kommer på en liten hyllning till din gammelmorfar. Vi ska antingen rama in den här brödrosten eller någon tavla. En symbol, jag vet inte hur stor lägenheten är, men jag misstänker att den inte... Är den på flera hundra kvadratmeter kan man till och med göra gammelmorfars rum. Eller gammelmorfars våning. Men man ska ha någonting så att när svärmor är där och upptäcker att de då har möblerat om med egna möbler, säger de, titta vad vi är här. Vi känner att gammelmorfar är med oss i varje andetag vi tar.
Okej. Okay.
Och då när svärmor kanske har åsikter om det, då är det bara att vinka in pojkvännen. Det här ska du lösa. Nu har jag ramat in en brödrost för din skull.
Så du är typ morfar liksom den eviga toastmastern på något sätt.
Ja, exakt! Toasty, toasty!
Håller du med om det här, Jossa?
Nej, jag gör inte det. Nej. Ut med det gamla, in med det nya, säger jag.
Ja, men det säger det jag också jag faktiskt. Ut med allt utom brödrosten.
Jo, men jag tycker det där. Även gamla människor måste ibland lära sig att nu är det nya tider, så här ser det ut nu. Jag är själv jättedålig på att ibland vara ärlig och säga ifrån. Om jag får, till exempel, så jag fick av min mormor en gång, fick jag någon sån här jättestor servis som var helt fruktansvärd. Mm. Och jag tackade och tog emot det. Sen ville hon ha tillbaka den efter ett halvår. Då hade jag sålt den på loppis. Nej, men alltså det...
Nej, men det är helt rätt. Har du fått det så har du fått det. Du vill med.
Men det blev ändå en sån här en ljugföljetong, vilket var dumt. Jag borde ju sagt från början att nej, jag har ingen nytta av den här. Ge den till någon annan bara.
Okej. Okay. Mm. Okay. Ska hon acceptera leva med grejerna? Fula grejerna, ja eller nej? Jag vill ha korta svar, Anton.
Acceptera en sak.
En sak?
Ja.
Jossan?
Acceptera ingen sak.
Anton?
Henrik heter han.
Förlåt, Henrik.
Hylla morfar i något litet, lägg det andra i ett lager, svälj nyckeln.
Tack. Och Erika skriver så här. Hej, på mitt jobb har personalen blivit uppdelad i två läger. En liten grupp av dem som har jobbat här länge gillar inte några av de nya som börjat. Vi hade bestämt att vi skulle ha en trevlig kväll och gå ut och äta mat för att lära känna varandra. De som jobbat här länge valde att inte följa med utan hade en egen middag hemma hos en av dem istället. På samma tid och dag. Jag blev bjuden dit också men valde att följa med majoriteten ut och käka för att kunna lära känna de nya. Det hela resulterade i att de gamla kollegorna har blivit väldigt konstiga mot mig nu. Jag förstår inte vad som har hänt. Alla försöker vara som vanligt på jobbet men man märker att det är någonting. Det liksom tisslas och tasslas där de tror man inte märker. Problemet är att jag har jobbat med de här människorna ganska länge och tycker väldigt mycket om dem. Men samtidigt vill jag inte ansluta mig till dem och vända mig mot de nya på jobbet. Vad tycker ni att jag ska göra? Borde jag säga ifrån eller bara försöka hålla mig utanför, undrar Erika. Vad säger Henrik Jonsson?
Jag tycker att Erika verkar vara en hederskvinna och jag hoppas att hon så ska förbli. För vad hon gör är att acceptera att tiden går, saker och ting förändras och vissa människor som kommer till dig är yngre än vad du själv är. I vanliga fall tycker jag att man alltid ska säga ifrån och få ut sin åsikt. Men i det här fallet tycker jag att de gamla ska få lov att hålla på och tissla och tassla, ha sina egna kalas. Mm. Vad de gör är att ruttna långsamt och sakta och hon har upptäckt det men inte dem. Så var med de nya och låt de gamla hålla på med sitt. Och vill de byta läget till de nya, det är de såklart välkomna. Men hon behöver inte skaffa sig några fiender här.
Henrik sa så. Vad säger Josefin Crafoord?
Ja, alltså jag tycker det är så tråkigt. Alltså jag blir lite så här beklämd över att det är gamla gänget och nya gänget. Alltså så otroligt trist bara. Den här personen har ju inte gjort något fel. Men däremot kan jag förstå att man hamnar i något så här läge. Jaha, blev det två fester nu? En för det nya gardet och ett för det gamla. Vart ska jag ta vägen? Alltså jag vill bara att någon... Jag vill att de ska vara tillsammans allihopa. Men det kanske inte gick då. Men i det här fallet känner jag bara, håll dig utanför, gör ingen debatt av det. Och håll dig väl med det yngre gardet. Det är alltid de som är bäst.
Okej, okay. Hon ska inte behöva vara en röst för de nya så här. Kom igen till mot de gamla som hon själv tillhör.
Nej, men det ska inte vara mot någon egentligen. Däremot så kan väl de här yngre kanske, de gamla känner sig säkert lite hotade och lite så egentligen. Så därför tycker jag de yngre, att den här personen som har skrivit kan ju tillsammans med de yngre bjuda in de gamla att liksom häng med på det här. För ofta
men
kan
det var
vara
ju
som...
det de gjorde. Och det var då de bara, skiter vi har en egen fest.
Jo, men det var ju faktiskt jättekonstigt.
Vad säger Anton?
Jag tycker att det här är så... Alltså, fast det jag tänker när du beskriver det här problemet, blandar hon ihop så här, liksom, jobb med kåken kanske? För att det känns som att hon typ sitter inne. För jag kan tänka mig att det är så här, att de som har suttit, vet, 5-10 bast och så kommer de här fresh fish in. Så blir det ju verkligen två läger.
Ja,
men på en
så.
Arbetsplats är det helt galet.
Det håller med. Det är lite grann en struktur som blev på fängelserna och på utbildning för militärer i USA lite grann.
Ja, men typ. Jag tycker att hon ska bara hänga med de som är skönast. Mm. Liksom, och är det någon som säger något dumt, skit i att hänga med den personen.
Och de nya blir ju gamla snart.
Ja, men exakt.
Eller hur? Och då blir det ju en slags mishmash.
Ja.
Alltså, man vill ju bara mishmasha.
Har ni varit med om det här, de här strukturerna på arbetet? Någonting?
Jag har ju idrottat och spelat handboll och alla som har ägnat sig åt lagidrott vet att det är väldigt noggrant. De äldre har bättre plats i bussen, bättre plats i omklädningsrummet och kan prata mer med tränaren. Där finns ju en enorm åldershierarki. Men
hur hanterade du det då?
Genom att försöka vara så bra som möjligt. Man måste alltid fylla på sin position i omklädningsrummet.
Var du de gamla eller var du de nya? Eller?
Jag var bland de nya först och sen i den sista klubben jag spelade i, då var jag de i mitten åldern, så jag kunde hänga med de gamla.
Men din enda biljett in till de gamla var att vara så bra som möjligt som handbollsmålvakt? Eller så, du spelade bara handboll?
Ja, exakt. Ja, exakt så. Så fungerade med vårt svenska fotbollslandslag i EM. Så fungerade i all lagidrott jag har hört talas om.
Just hans sista ordet.
Ja, jag känner mig ju alltid utanför.
Inte här hoppas jag.
Nej, men alltså på jobb. Jag är jättekänslig. Jag kan till och med vara så här... För ofta är det ju så att till exempel chefer åker iväg och gör en grej medan man själv då, som är ganska långt ner i rang, man hamnar på något annat. Och då kan jag... Då blir jag så här, nej, varför får de göra det? Alltså, jag tittar alltid... Jag tror att gräset är grönare och så blir jag sotis. Och så
har du lätt för att känna dig utanför? Ja. Har du lätt för att mobilisera den känslan i din kropp?
Nej, men Johanna, du får inte känna så.
Johanna.
Nej, men alltså, jag känner bara att... Jag gillar arbetsplatser där det blandas mycket. Och det tycker jag faktiskt... Måste jag ge lite cred till just den här arbetsplatsen.
Okay.
Ganska bra.
Jag är din närmsta kollega för jag sitter så nära dig.
Nu blir det barnförbjudet här i studion. Ja. Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma. dilemma@mixmegapol.se.
Testa det här då. Nästa ut är Vanessa. Hon har kommit på att hennes sambo har lurat henne på 150 000 spänn.
Det där, exakt det har jag varit med om.
Vem lurade du?
Det var jag som blev lurad. Det här är en fantastisk cliffhanger. Vi måste höra mer om vem som har lurat Josefin Crafoord på 150 000. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Vanessa. Jag har varit ihop med en man i snart ett år. För en månad sedan ville han låna 150 000 av mig till en bil. Jag lånade ut pengarna till honom. Nu har jag blivit kontaktad av en annan kvinna som har blivit lurad av honom på pengar tidigare, och jag börjar förstå att han antagligen har blåst mig, men han vet inte att jag vet. Han vill fortfarande träffa mig och tror att allt är som vanligt. Frågan är hur jag ska få tillbaka pengarna nu när jag vet att han antagligen är en bluff. Undrar Vanessa. Vad säger Henrik Jonsson?
Jag skulle först vilja veta om hon har sett en film med Lasse Hallström i huvudrollen som heter Raskenstam. Symbolfilmen för det som vi känner under namnet Sol och vårare.
Just det.
Män som träffar kvinnor, kärlek uppstår, mannen tar kvinnans pengar.
Mm.
Det här är ju ett...
Vad kallas det tvärtom?
Jag vet faktiskt inte.
Vår och solare, tror jag.
Eller ångest, tror jag ordet lite.
Jag tror du skulle säga äktenskap.
Ja,
jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att hon kopplar ifrån de eventuella känslorna som hon har kvar. Och framförallt inte känner sig dum. För den som går in i ett förhållande och älskar med mindre än att varje sekund ska vara början på en evighet är en brottsling.
Mm-hmm.
Men nu vet hon om att han har blåst henne, nu måste hon få tillbaka pengarna och här får det vara hur snuskigt och smutsigt som helst.
Mm.
Kanske att hon ska ordna någon form av backup, prata med den här tjejen som har varit innan, kolla om det finns andra runt omkring, samla på sig en riktigt god snöboll, paketera ihop den
och sälja till HR.
Sälja till HR eller till polisen. Men sen samlar ni ihop er, sätter honom på en stol och helt enkelt facear honom.
Du utgår ifrån att hennes kollega här, eller hennes vän, är 100% sanningsenlig när hon säger det. Men du utgår ifrån då. Vad säger du, Josefin?
Vad ska man säga? Jag tycker att, att hon måste kräva att få tillbaka sina pengar.
Mm.
Och får hon inte det, så ska hon, ja, då ska hon vara preppad. Gå till polis.
Men, alltså, men vad har man för, vad ligger till grund för hennes anmälan? Han har lånat 150 000. Hon vet om det till en bil.
Nej men vänta, kanske kan skriva något papper då på lånet. Kan hon få honom att göra det till exempel, så att det finns ett pappersbevis. Någonting sånt. Alltså, hon måste göra något illa kvickt nu. Andra alternativet är att hon liksom, ja, hänger över axeln och kollar hans kod till kortet och lite så, och försöker liksom, ja, göra en överföring i smyg för att få tillbaka sina pengar. Men det kan ju bli tjafsigt.
Ja, Anton Körberg, vad säger du?
Alltså, det första hon måste göra är att hitta någon form av bevisgrund för detta. Så att, jag menar, de var ihop, de är inte ihop längre, vad jag har förstått. Eller framgår det?
Jag har varit ihop med
en man. Ja, jag har varit ihop toppen. Eller toppen, det är skittrist. Mm. Men däremot så bör hon hitta någon form av sätt att, alltså, för att kunna använda någon form av bevisning. Som till exempel skicka ett mejl. Mejl är perfekt på den fronten. Att skicka ett mejl till honom där det står så här: hej, vet du, de här 150 000 du lånar mig. Liksom, kan vi göra någon form av avbetalningsplan eller någonting på det? Du vet, ganska så här oskyldigt
smart
i brevet.
Ja. Bra, bra,
så att han svarar absolut eller någonting. Vilket är ett erkännande på att han har belånat de pengarna.
Om inte någon har hackat sig in på hans konto. Jo, som man kan hävda.
Jo, men ja, okej. Okay, ja, och sen PS, bifoga dina personuppgifter och skanna in ditt lägg. Nej, det kanske man inte ska skriva. Nej, men alltså någonting sånt så att hon har kött på benen och sen efter det så drar hon rättsligt när hon sen efter det kräver pengarna.
Intressant och spännande. Innan låten här så berättade Jossan att hon också har blivit blåst på 150 000 kronor.
Det har vi glömt bort. Vad var det?
Berätta, Jossan.
Nej, alltså jag kan ju inte gå in på det så här jättedetaljerat kanske. Men jag, ett ex och jag, vi skulle separera.
Mm.
Och det slutade med att jag var tvungen att ge honom pengar för att han skulle dra, helt enkelt.
Jag tror jag kan klura ut vem det är faktiskt. Han är skyldig mig lite pengar också.
Nu blir vi av namn.
Nej, men det, alltså, ja, men det är, och det är ju tråkigt när det blir så. När man i sin vildaste fantasi aldrig hade kunnat trott att det skulle end up i en sån situation. Men så blev det i alla fall.
Mm.
Så, men jag blev ju inte lurad på det. Alltså, jag kände mig ju såklart lite lurad, för jag trodde aldrig att det skulle sluta så. Men å andra sidan så var det, vi hade varsina jurister som mejlade varann och stod i och höll på.
Det
var,
hade gått så långt.
Fruktansvärt. Fyra månader. Och sen så, men sen så bara räddade det sig. Så att idag är vi kompisar och ja, jag bara tänker så här.
Har du fått tillbaka pengar?
Nej, jag kommer aldrig få tillbaka.
Okej.
Okay.
Kort då, hur ska jag få tillbaka pengarna? Hur ska jag få tillbaka pengarna?
Bevisning och sen så kontakta polisen.
Mail, sa du.
Ja, jag är helt på Antons linje. Jag tyckte
mail.
Det var så himla bra med det där mejlet.
Och ett ofärligt
mejl. Ja, så att man smyger in ett erkännande. Det är så jävla bra.
Ett försiktigt mejl, men börja slipa knivarna. Samla ihop er. Ni är många, ni är starka!
Tack. Mord alltså.
Här har vi ett brev från Valentin. Hejsan, hejsan. Jag övertalade min kompis att dra ut och cykla downhill. Alltså att man cyklar ner för branta backar i tuff terräng. Han hade sagt nej länge och jag har tjatat. När han till slut gav med sig och hängde med på en tur så ramlade han och bröt armen. Jag fick väldigt dåligt samvete och jag erbjöd mig att hjälpa till att städa hemma hos honom efter skadan. Nu har det gått flera veckor sedan skadan och han har inte ont längre, men han påpekar hela tiden att armen inte är återställd. Den är lite deformerad och han kan inte sträcka ut armen helt rakt längre. Jag vet inte var jag ska dra gränsen. Armen kommer nog aldrig bli helt rak igen, men han har ju inte ont längre. Jag har lovat att hjälpa honom med diverse saker tills armen har läkt, men nu börjar jag känna mig utnyttjad. Borde jag bryta mitt löfte och sluta hjälpa honom? Undrar Valentin. Vad säger Jossan?
Det är ju faktiskt så här att det är okej. Han tjatade på sin kompis, men till slut så valde ju kompisen att följa med. Så det är fortfarande hans val.
Ja, men han har ju den här grejen att han blir övertalad, menar på.
Jo, men övertala, nej, det kan man inte. Det är vuxna människor.
Han har ett S i armen som man inte kan sträcka ut riktigt. Vad säger Anton?
Jag håller med Jossan där. Alltså han har ju sagt ja. Och sen så liksom, det går inte att göra något mer. Jag tycker det är schysst ändå att han hjälpte till att städa, att han kände det ändå. Men nu är det enough is enough. Nu är det liksom, kom igen.
Okej. Okay. Henrik Jonsson?
Jag tror att det är viktigt att separera på två saker. Det ena är...
skenbenet.
Det ena är olyckan. Det finns ju vissa människor som vill bli tjatade på för att därigenom få en garanti. Att om du har tjatat så mycket med mig och äntligen säger ja, då är det lite ditt ansvar. Det var det inte. Han är en vuxen människa, precis som övriga i panelen säger. Han får ta ansvar för den här olyckan och det var sorgligt att det hände. Sen har vi den andra delen. Det var att Valentin är en bra kamrat. Och eftersom att hans kamrat hade skadat sig så hjälper han till att städa. Mm. Han hjälper alltså inte till att städa för att han har orsakat en olycka, utan han hjälper till att städa för att han är en bra kamrat.
Fast han städar inte innan.
Nej.
Nej, men då kunde kamraten städa själv. Så att han städade oavsett om han var närvarande vid olyckan eller inte.
Han kunde städa oavsett. Vad sa du, Jossan?
Nej, men jag reagerar på en sak där. Det värsta som finns är just den där personen som du beskriver som vill bli tjatade på för att då är de garanterade att om någonting pajar, om det blir fiasko på något vis, så kan man alltid skylla ifrån sig.
Det är en slags ansvarsfrihet.
Och det är många som sätter det i system, har jag märkt. Så att det, därför tycker jag det är... jag gillar inte det. Och jag tycker verkligen att den här personen inte ska känna någon skuld. Valentin, nej.
Det är samma typ av människor som alltid kommer och säger vad var det jag sa efteråt. Det är lite samma.
Ja, som följer med om man nu ska gå på en konsert eller man ska resa. Jaha, så det här ska vara kul. Ja, det var ju kul tills det att du sa just det.
Eller weekendresa, tänk om två dagar åker vi hem igen.
Vem säger det?
Vissa gör det.
Är det en slags bitterhet? Har du haft en dejt som har sagt så?
Nej, men jag har haft polare som är lite allmänt negativa. Så. Som den här personen kanske är, han med brutna armen nu.
Det vet vi ju inte, han har trots allt brutit armen. Han utnyttjar ju bara honom egentligen. Det gör han ju.
Ja.
Så han ska sluta och hjälpa honom, är det det ni säger?
Ja, det tycker jag.
Ja, Jossan. Alltså man kan väl vara schysst. Så återigen, som en schysst kompis ska man ju alltid vara, men han ska inte göra någonting på grund av det här med brutna armen.
Men hur illa ställd ska det vara, man, för att han ska säga att nu får du ane mig städa själv?
Nej, men det spelar ingen roll. Om han så hade blivit förlamad i hela kroppen efter den där cyklingen, så är fortfarande inte kompisen skyldig.
Nej, men kom igen. Det hade man väl ändå... Alltså, någonstans måste vi ändå förstå.
Jo, lite. Alltså, man förstår ju lite, men en bruten arm, kom igen.
Vadå? Kasta sig ner på en cykel downhill? Har ni provat det? Vet ni hur vidrigt det är? Det är ju som att... Ja, men då kan man lika gärna släppa en tegelsten från 10 meter rakt ner på ens huvud. Man får räkna med att man bryter.
Men man vet att en kompis är ganska lätt övertalad. Då, lite dålig jagkänsla och så vidare. Man vet att man trycker på riktigt ordentligt här, så kommer den här personen och säger ja, jag vet att han förmodligen kommer skada sig.
Alltså, men i samma har man
inte ansvar då?
Nej, som man säger ja, så är det hans ansvar. Okay. Punkt slut, så måste det vara.
Rent juridiskt, men den här lilla känslan förstår jag. Och, och den bör, tycker jag, kan liksom finnas där lite grann.
Sista ordet, Henrik.
Det enda undantaget man kan göra för Valentin, det var ifall den här downhill-olyckan skedde med en tandemcykel.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Mikael. Jag har varit otrogen mot min flickvän under en längre tid. Jag har börjat må mer och mer dåligt över det och hade bestämt mig för att avsluta otroheten. Men sen får jag syn på min flickvän med en annan kille. Hon hade sagt att hon umgicks med en tjejkompis när jag såg henne med den här okända killen. Det verkar alltså som att min flickvän också är otrogen. Jag kan inte säga att jag såg henne den kvällen eftersom jag hade sagt till min flickvän att jag var på andra sidan stan med en kompis den kvällen när jag egentligen träffade mitt vänsterprassel. Dessutom så har jag kollat igenom hennes meddelanden och det verkar som att hon ljuger ibland när hon säger att hon träffar sin bästa väninna. Nu vet inte vad jag ska göra. Jag vill ju vara ihop med min flickvän. Jag ångrar otroheten och vill avsluta den. Men det är kanske kört som det är nu. Borde jag erkänna min otrohet och samtidigt avslöja min flickväns? Undrar Mikael. Vad säger Jossan?
Nej, jag tycker han ska fria.
Oj!
Va?
Bra, ja. Det här är spännande. Vad säger Henrik Jonsson?
Han ska sluta tycka synd om sig själv, för att det är väldigt mycket jag mår dåligt och jag ångrar och jag hit och dit. Det här handlar inte om dig, Mikael. Det här handlar om er. Ni är två i ett förhållande. Tar ni ur det här kommer ni gå starka. I annat fall så kommer det att ruttna bort. Hur han ska göra har jag inte riktigt bestämt mig. För jag tycker det är så...
Det tog en sån lång paus där. Ingen slags utandning.
Jag trodde att någonting skulle komma till mig.
Ja, men du gjorde det. Och sen tog du slut precis i målsnöret. Som en schweizisk gångare i OS.
Ja, och jag vet att om jag tar i riktigt mycket brukar Jossan säga exakt så är det.
Vad säger Anton Körberg?
Jag älskar just det att man börjar prata i så här direkt sen radio och sen bara hoppas att det löser sig samtidigt som man öppnar trull. Jag tycker faktiskt att han måste känna efter om han verkligen vill. Ja, det vill han ju. Han vill vara ihop med henne. Mm. Och det enda sättet att göra detta då är faktiskt, som faktiskt du sa, Henrik, att om de du ser, du kommer ibland.
Tack.
Men det handlar om att då måste han också konfrontera henne och säga, då får han fnittra åt dig och säga, hör du, nu är det så här, jag har sett dig och anledningen till att jag har gjort det är för att jag har gjort samma sak. Oh. Vad gör vi nu?
Nej, det är som en kniv i ryggen på Jossan.
Bra, Anton, vad det jag tänkte säga.
Jossan, berätta vad som ligger till grund för din reaktion.
Nej, men det är så fel. Det är så fel. Det kommer bara förstöra alltihop. Det blir pannkaka direkt.
Och vad är det nu då?
Nej, för så här. Han vill ju fortsätta med sin tjej. Han ångrar sin otrohet. Mm. Men han kan ju inte blama henne, för att han har ju ändå varit otrogen. Mm. Så nu måste han ta det till next level. Och det är det jag menar.
Finns det några svenska ord här?
Ja, nästa nivå. Mm. Ja. Mm. Och därför menar jag att han ska gå ner på knä och fria till henne. För att då blir det liksom, då tar man det till nästa nivå. Mm. Och då tar man det till att, nej, men jag, nu har jag bestämt mig, jag vill leva med dig för alltid. Om hon har minsta tvivel här nu då, i och med att hon ändå är otrogen och så. Mm. Då är det ju så att då kommer hon tacka nej och så kommer det skita sig. Men om hon också någonstans har känt att det har varit lite luddigt och rörara, hon kanske också känner att fan, det skulle vara härligt. Och då är det guld och gröna skogar och lycka och kärlek, och så behöver de aldrig prata om sina otrohetsaffärer. Nej. Tycker jag.
Det kommer ju vara där som en jäkla finn i röven.
Nej,
bara, hela
det
tiden.
Kommer bli en finn i röven om man håller på och pratar om det.
Jag var ju med där i början, känner jag spontant, så fria till henne, att de båda någonstans är i samma grop, tittar varandra i ögonen och säger, ska vi kliva upp den här dyngan tillsammans? Och det gör vi genom fri. Men du vill att de ska vara, hålla käften om sin otrohet och ändå fria.
Ja,
och ha det som någon slags sandloppa i ryggen.
För att börja de prata om det så kommer det kommer inte bli bra. Hon kommer störa ihjäl sig på honom.
Okay.
Men hallå, hon gör ju samma sak.
Ja, men de har ju ingenting att förlora. Freedom's just another word for nothing left to lose.
Mm. Do we have any Swedish speakers?
Frihet är bara ett annat ord när vi inte har något kvar att förlora, som de sjöng i sången. Bobby Mackie. Och där tror jag, älskling, vi är på botten. Antingen säger vi hej då, eller ska vi se om vi kan resa oss tillsammans. Men vi är för dåliga. Kan vi bli bra igen?
Nej, men som tjej så säger man bara, okej, du var otrogen, bra, hej då.
Okej, okay. Men som tjej kan man vara otrogen och säga välkommen, eller vadå?
Nej, men det är skillnad här.
Wow.
Åh, oh, gud. Oh, alltså, åh.
Oh. Jossan, det är skillnad, okej?
Okay. Ja, men det är faktiskt det. För att...
Nu måste du ha argument, för det här kan du inte bara slänga ur dig.
Nej.
Jo, okej, okay, mitt argument är som sådant att hon kommer inte acceptera att han har varit otrogen. Han har redan accepterat det för att han vet om att han själv har varit otrogen. Så hon...
Och han vet att hon har varit det.
Ja, så därför har han accepterat hela grejen. Och därför ska han hålla det för sig själv och fria. Och så ska de gifta sig och skaffa tre barn. Mm. Så är det.
Det var en intressant tanke-experiment du gjorde där faktiskt.
Ja, det är det.
Ja. Det måste till och med jag faktiskt fundera på.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Där under den låten så hann jag faktiskt fundera och ta in och fullständigt smälta det som Josefin sa här. För jag tyckte det var så vackert. Men jag vill veta vad ni andra tycker kort bara om det här brevet vi hade tidigare. Mikael har fått reda på att hans flickvän är otrogen, men han kan inte säga någonting för att han själv har varit otrogen.
Han var ju med sin älskarinna när han såg sin liksom, tjej.
Exakt. Ska han erkänna sin otrohet? Janton.
Jag tycker ja. Jag har sett dig vara otrogen också. Ska vi inte fixa det här till det bättre nu?
Jossan, du sa så vackert. Ja. Nej, sa du.
Precis, fast gör det om du vill losa tjejen. Men om du vill behålla henne, säg inget.
Jonsson.
Älskling, jag vet om att du har varit otrogen, men jag förlåter dig. Åh, jag älskar dig. Du är så förstående. Jag också att du är otrogen.
Så dåligt.
Den gillar jag
nästan mest. Det var lite lökigt, men ändå. Det var för Henrik Jonsson. Nu är det dags för Steinas brev.
Löken.
Hejsan, jag heter Steina. Jag har en liten båt som man kan sitta max 3 personer i. Flera gånger har det hänt att en kompis till mig tar med sig ytterligare 2 kompisar till båten, så att vi alltså totalt blir 4. När jag säger att man max kan sitta 3 personer i båten, så övertalar han mig att det inte är någon fara och visar att man visst får plats fler. Det står tydligt att man max får sitta 3 personer i båten. Men det går såklart att åka ändå. Men båten blir svårstyrd och det blir obekvämt. Samtidigt så känns det ju tråkigt att skicka hem hans kompisar som bara vill hänga med på en båttur. Ibland har jag nästan lust att köra omkull för att bevisa att det inte är bra att sitta för många i båten. Borde jag skicka hem en person nästa gång han tar med sig för många kompisar, undrar Steina. Vad säger Anton?
Jag tycker, jag är ju sån så att jag skulle gå ut på lite hög sjö och sen så bara åka lite för fort och dyka in i en våg så att alla blir ett plaskblöta och sen säga, told you so. Faktiskt, så skulle jag ha gjort och sen nästa gång så är de 3 när de åker.
Okej, okay. Vad säger Jossan då?
Jag gillar ju inte sånt där regelrytteri, trams. Nej. Det är som såna här skyltar i hissar där det står max 150 kilo. Man vet ju att den tål 300 kilo liksom. Varför ska
det? Ja. Det är som risportioner. Man vet att alltså, 2-1 portion. Nej, det behövs 3.
Efter den här helgen så vill jag 1. Att du ska fastna i en hiss, 2. Att du ska krocka i den här korsningen som vi pratade om tidigare. Alltså, det är jag önskar dig en massa olyckor nu. Jag trodde inte jag var sån.
Du tar fan mörka sidor hos Anton.
Faktum är att
du gillar inte petimetra, att
Anton inte gillar det jag säger tydligen, men så gillar jag det Anton säger. Så absolut, ner med dem alla i båten, kör in i en våg eller kapsejsa om vattnet tillåter
värme. Det kanske blir ett roligt minne till och med.
Jag tror ju att det här gänget, de är lite mer så här, fan, risky business, det är kul. Så det gör ingenting. Det blir lite kaosigt och stökigt, men det kanske får dem att tänka till nästa gång. Så här, vill vi välta över med båten? Okay.
Men enligt Antons förslag till att han, alltså verkligen kör in med flit i en våg som man inte skulle kört in i annars.
Ja, det är liksom bara för att, tycker jag. Man kan till och med göra ett litet hål i botten på båten så att den sjunker.
Anton säger han. Henrik Jonsson.
Jag håller inte alls med Josefin och Anton i vad det gäller att man ska ta dessa ombord och sen gör en sak men säga en annan sak. Jag tycker att Steinar, jag känner dig inte så väl, men jag är inte säker på att du har floder av kamrater, utan din kamrat tar med sig kamrater. Du ska uppskatta denna gest. Låt dem hoppa i båten, kör försiktigt, och så kan du säga att hade vi inte varit så många hade vi kunnat åka hela vägen dit, men idag så umgås vi tillsammans och då kör vi inomskärs och gör det lite försiktigt.
Men varför ska man lägga till det där? Hade vi inte varit så många så hade vi kommit dit.
För att de bara, vi tar vågen.
Så säger man. Lökigt.
Vad är det som är lökigt för det där? Vad är det som är lökigt i det där, Jota?
Ja, men det är ju lökigt att så här hålla på och smyg.
Det är lite så här, att man vill ändå poängtera att man får faktiskt inte vara fyra.
Ja, men precis.
Och sen så, men jag är så generös, trots att jag är Rain Man, så vill jag, det är lite grann det som Henrik säger.
Ja, precis. Så är det inte bättre då att Steinar bara säger stopp, nej, du får inte följa med.
Det är kanske lite mer rakryggat. Kanske.
Fast å andra sidan, ja.
Ta med dem, gör det försiktigt. För om det är umgänge fokus, då är det oumgänge fokus. Ska de ut och leka sjörövare, då får en av dem kliva av.
Okej, ta med alla i båten, säger Henrik. Ta med alla i båten, säger Josefin Crawford. Gör inte det, säger Anton. Om du gör det så kör.
Gör det, kör in i en våg.
Och lär dem en läxa.
Ja, faktiskt.
Tack så mycket. Robin Bengtsson, Constellation Prize. Och det var sista låten i Dilemma idag, kära. Lyssna och kör panel.
Mm-hmm.
Tack för att ni har kommit hit.
Tack så mycket.
Tack för daget.
Det blir ingenting, Anton. Anton Körberg har varit här idag, Josefin Crawford som vanligt och Henrik Jonsson också. Och ni har gjort ett yttersta. Och vi kan inte göra det här programmet utan er, kära, fina lyssnare. Vi har ju nämligen en ambition att vi gonna make radio great again.
Svensk i det här. Nu förstod jag inte riktigt.
I det här programmet. Och då måste vi ha köttben, helt enkelt. Mm. Brev från er som vi kan bearbeta och diskutera kring. Så skriv in era problem till dilemma@mixmegapol.se. Kom ihåg att vi ändrar namnet också, så du slipper klä ut en slags Gorbachev-mask omkring och skämmas på stan. Nu så är det dags för Äntligen lördag med Tony Irving och Madeleine Kielman, och de är faktiskt på väg in i studion detta nu. Imorgon då är det dags för bland annat Hans dilemma. Han hatar sin svärson, men hans dotter är djupt förälskad i honom. Det är drama. Vi hörs imorgon igen, klockan 9. Adios!
Hej!